Ja, men det är inte så illa.
Jag tycker inte det.
Så vi har något.
Sämre har vi varit på förhand i alla fall. Fan vad bra, det rullar hos mig.
Det gör det här också. Jag ska se. Där, och jävlar mig, jag är redo. Jag slår upp boken här, det som låter. Let's go! Nej, nej, sa fasten föraktfullt, fast det uppenbarligen inte var honom hon föraktade. Nej, jag har redan klargjort för er att själva mitt utgångsläge är att jag inte har satt min fot där ute. Det behövs bara 2 timmar, sen är till och med jag nog nivellerad för att bara duga till det där gråbruna som folksamlingar består av. När jag kommer till himlen och stiger fram inför vår herre, licentiaten, då vill jag göra det med Svenska Dagbladet i handen och min individualitet i behåll. Arne Sand, Väderkvarnarna. Mest känd, eller inte alls känd, men borde vara mest känd som den svenska modernistiska roman med den bästa första meningen. Den som börjar med meningen "Låt en konstkritiker heta Donald Johansson". Men ingången såklart, Johanna Frändén, när du möter Gudfader eller vad det nu kan bli, vad vill du ha under armen då?
Jag kände ju att Svenska Dagbladet var ju faktiskt inte en dålig idé. Spontant. Chipset-kompatibel också.
Ja, man gillar ju signalvärdet i det, gör man absolut.
Ja.
Kommer du ha din individualitet i behåll, känner du?
Ja, hur lyckas man med det då? När man möter sin skapare.
Jag tror att om du hänger ut en 10 år eller så kommer du kanske ha din individualitet i behåll genom att bära Svenska Dagbladet under armen.
Ja, vad skulle man ta? Någonstans får man ju försöka kanske optimera sina möjligheter att komma in på andra sidan pärleporten. Så att då blir det väl någon religiös skrift då. Man kanske ska ha Bibeln under ena armen och Koranen under den andra för att vara riktigt säker, eller?
Jag tror det. Då har du
Eller den gudomliga komedin, möjligtvis. Den är ungefär lika tung. Men det är om man inte är lika optimistiskt lagd då kanske. Eller känner att man kommer gå direkt till paradiset utan har några sämre kretsar att vistas i först.
Absolut, jag kan vara din Beatrice om du önskar.
Man behöver det i sådana självförvuxna skogar. Man är ju snart halvvägs kommen också på livets vandring någonting. Du i alla fall som är...
tack ska du ha. Och med det så tackar vi för den här veckan. Nej, det gör vi inte. Vi säger välkommen till Fotboll Radikal och gör väl det som vi brukar. Att Simon Bank frågar Johanna Frändén, vad har hänt sen senast? Har du någonting nytt?
Vad hänt sen senast? Jag har lämnat fosterlandet för grannlandet faktiskt. Var i Norge, TV2. Och man kan säga att jag fanns med som någon form av PSG-sufflös i deras sändning. Det är väldigt speciellt det här med Norge eftersom Premier League är så otroligt dominerande i liksom hela deras fotbollskonsumtion. Så de har inte så mycket koll på annat. Jag fick inte ens någon klarhet i om det är någon som sänder ligan i Norge. Det är inte någon liga som svenskar har tradition av att titta på heller, men i Norge är det också verkligen så att du kommer ju aldrig springa på någon med en Juventus-tröja på stan eller Real Madrid i princip. Liksom. Utan det är ju ungefär 40% som håller på United, 40% som håller på Liverpool och resten som håller på något annat Premier League-lag har jag fått beskrivet för mig.
Resten har sin individualitet i behåll. Nej,
för du håller på Tottenham nämligen.
Ja, just det. Jag blev guidad in just den världen för något år sedan av min vän Per Jarle Heggelund, känd svensk, norsk, gud han kommer hata mig, norsk Per Jarle är norsk, då fotbollskommentator var han och en av dem som brann för den italienska fotbollen. Och han visade mig på sin dator, det var någon kväll, kanske söndag kväll eller så, och visade på, jag tror det var Wegelman i Dagbladets live-rapportering från internationell fotboll, där man också kunde se hur många som följde olika matcher, tror jag, och då var det så här, Milan mot Inter tror jag följdes av 12 personer och för den gick mot Stoke Hull eller något åt det hållet som följdes av 2,5 miljarder människor.
Jaha. Det är också så här lite frestande när man sitter där, för att i ett svenskt sammanhang, nu är vi väldigt bekanta med PSG på grund av Zlatan såklart, men också för att det är ett Champions League-lag. Så även om inte folk tittar på franska ligan vecka ut och vecka in, så kan man ju ändå, ja, man kan ju laget skapligt. I Norge är inte det någon skam att liksom inte ha någon koll på PSG, eller inte ens kanske vara så insatt i PSG som Champions League-kombatant. Så man, jag fick nästan den här lilla så här, tvångstanken att nu ska jag bara hitta på en massa grejer. Ingen kommer syna mig liksom. Och, för jag fick mycket fråga, vad har hänt i klubben? Och vad har du att säga om deras mittfält? Och varför har det blivit så här? Och Kylian Mbappé, vad kan man säga om honom? Och så jag hade sånt här guldläge att bara fabricera.
Du kunde bara nämnt att de är Qatar-ägda Qatar som är kända för att ha världens bästa olja. Och se hur det landar.
Just det. Ja, precis. Det blev faktiskt en situation där jag satt med Brede Hangeland, gamle Fulham-kaptenen och fantastiskt genomsympatisk människa.
Norsk, helt enkelt.
Norsk, precis. Ja. Och hans stol gnisslade lite grann. Han sa så här, vi måste olja den här. Så här, jag har hört att ni har olja här i Norge, så det borde väl gå.
Mm.
Så plockar man så här, enkla grannpoäng. Ja, nej, men det är fantastiskt. Det är väldigt roligt att vara med i norsk TV och åka till Bergen, där de sänder ifrån då. Det är faktiskt, har jag ju konstaterat veckan på Twitter, antagligen Nordens trevligaste stad.
Ja, den är där uppe.
Och i allt. Ja, nej, men det är väldigt, väldigt familjär stämning, så att allt är kul att åka dit.
Och där fick du alla världens göteborgare emot dig, antar jag.
Ja, jag drog in Göteborg i ekvationen. Men min teori var ju mer att det är lite grann som Göteborg, att ju regnigare desto större leenden. Och det var väl ganska många göteborgare med på. Men det var inte riktigt, det var inte superpopulärt att liksom påstå att inte Göteborg skulle vara Nordens trevligaste stad.
Nej, då blir det otrevlig stämning helt plötsligt.
Ja, typisk göteborgsk stämning.
Just det.
Eller ogöteborgsk stämning kanske.
Just det.
Vad har du gjort?
Jag har väl egentligen sen senast den live-fotboll jag konsumerat har ju varit Malmö mot Chelsea, såklart. Vilket var en fin upplevelse. Lite för svagt resultat för att man riktigt ska kunna åka till Stamford Bridge och tro på någonting. Eller lura sig att tro på någonting. Det kommer bli tufft såklart. Men Sarri var i Malmö, bara en sån sak var ju, kändes ju stort. Den matchen var väl, det signifikativa ögonblicket var väl när Chelsea gjorde sina byten i andra halvlek och skickade in spelare värda sig sådär 3,5 miljard, vilket väl är en tiondels Öresundsbro ungefär, tror jag.
Just det.
Och då, ja, där var inte Malmö riktigt. Men fint
det är
var
roligt.
Det.
Ja, och det är ändå, det finns ju ändå en känsla av att det inte är stendött inför returmötet. Det var väl den enda rimliga förhoppningen man kunde ha egentligen på matchen.
Ja, det går nästan att lura sig till att det skulle eventuellt kunna, om tuppen gal och vinden vänder och kyrkklockan slår och sådär, att det skulle kunna hända något. Men det kan det förstås inte, men det är i alla fall inom lögnavstånd, sådär, inom självbedrägeriavstånd, så man får vara nöjd med det lilla.
Nej, det gamla avståndet. Jag har lite namn och nytt här från Continental Front. Är du redo?
Som jag är.
Ja. Vi börjar med Antoine Griezmann, som ju, vi har ju liksom vidrört honom i några tillfällen i podden. Bland annat att han verkar gilla att vara allt utom fransman. Han är ju så en otrolig NBA-fanatiker och väldigt sådär amerikansk, lite kanske som svenska kids är han lite mer, snarare i 30-årsåldern eller vad han nu börjar närma sig. Har liksom en otrolig fascination för egentligen allt av amerikansk populärkultur och idrottskultur och så vidare. Det som har hänt nu är att, för han är också väldigt fascinerad av Uruguay med sina lagkamrater där, Godin och Jiménez är det väl framförallt i klubblaget i Atletico Madrid, och dricker ju den här matten, deras termos-te kallar jag det i brist på annat. Det är på något sätt hans andra identitet. Det här har nu börjat slå igenom i Uruguay, nämligen flera barn visar sig som har döpts till Antoine.
Oj då.
På slutet. Ja, och El País i deras sydamerikanska upplaga drar slutsatsen att detta är en direkt konsekvenser av Antoine Griezmanns popularitet i Uruguay då, eller att han har varit så tydlig med att han älskar laget och landet framförallt. Den spanska då versionen på annars hade ju varit Antonio. Men här heter de Antoine och då stavningen är lite kul då, för att det har fötts flera barn med stavningen A-N-T-U-A-N eller A-N-T-H-U-A-N. Så att det är också ett annat favoritpoddämne, de här egna påhittade stavningarna som oftast är kanske kommer från Brasilien. Vi har ju pratat om Maicon och hela gänget där, William och så vidare. De kör bara rakt av som det skulle stavas på sitt språk. Så att ja, det är en ny generation Antoine på väg i Uruguay. Tack vare, verkar det, vår vän Griezmann.
Ungefär som alla André Pierre som fötts i Mexiko de senaste åren.
Exakt, precis samma, ungefär samma frekvens också tror jag. Mm. Namn och nytt 2. PSG:s ungdomsled har närmat sig och kontaktat en 11-årig talang som finns i landet. Det är inga konstigheter med det här egentligen, det gör de väl hela tiden. Det börjar ganska tidigt, det är inte så att man väntar längre i de stora lagen, utan de scannar ju även 9, 10, 11-åringar. Den här killen bor i staden, samhället Roissy-en-Brie, vilket ju är lite ostkul om man lägger åt det hållet. Han heter Kylian Mbappé.
Åh.
Mm.
Ingen press.
Det är, vad sa du?
Ingen
press alls. Nej, precis. Och precis som Mbappé så är hans pappa invandrad från Kamerun. Och ja, det är helt enkelt så att PSG verkar inte vilja ta några risker här. De känner att det gick ju bra första gången.
Alltså man vill ju sådär utesluta med tanke på att Mbappé originalet är sådär tonåring fortfarande. Att, men han kan inte vara döpt efter honom. Men med allt vi vet om Kylian Mbappé så kan det mycket väl vara så. Han kanske förekommer någon form av tysk tv-serie som sexåring när han var bäst och smartast redan då.
Ja, alltså han fanns ju med i klipp i alla fall från när, om det är AFP eller vilka det är som har varit också runt och gjort ett inslag om fotbollen i förorten i Paris. Då dyker ju Mbappé upp.
Ja, dans l'histoire les meilleurs c'était des noirs et des arabes. À part Platini, Cantona et tout ça.
Och då var han 11. Ja, man kanske kan få, han kanske döptes, alltså Kylian Mbappé Biss, den här unge killen kanske döptes när han var 3 eller så. Då skulle det kanske kunna funka.
Det känns i och för sig som att med tanke på att de har då träffat pojken och pappan så kanske de skulle ha nämnt det. Jag tror att vi kanske har att göra med möjligtvis ett ganska vanligt namn egentligen. Men det är lite kittlande ändå. Det är, även om föräldrarna tack och lov säger att han får göra precis vad han vill. Och det finns ingen press på att han ska bli fotbollsspelare. Däremot vore det roligt såklart om vi kunde få träffa storkiljan. Blink, blink.
Det kanske eventuellt kommer att hända om man känner mediedramaturgin rätt.
Det känns som att det ligger i farans riktning som man brukar säga.
Mm.
Mm. Jaha.
Får jag ställa en fråga till?
Det var nu färdigt namn och nytt från Paris.
Du hade bara 2, så kan vi ta en till Parisis baserad i alla fall företeelse. Och jag vet inte hur fotbollskopplingen riktigt ser ut, men det känns som att det här är ändå ett poddformat som lämpar sig för att berätta om League of LOL.
Ja, det kan man ju tycka.
Alldeles fantastiskt, för att det är för bra för att missa, eller för dåligt för att missa. Jag vet inte, många av er kanske såg Grotesco, komikerkollektivet Groteskos serie om dödssynderna. Där de tog upp hur, de gjorde satir av hur manliga komiker i en sammanslutning då ser till att kvinnliga komiker inte får komma till tal, så inte synas och inte lyckas.
Den här skiten som du säger till mig om att det inte bara är att så här, häva ur sig lite sköna idéer, man måste leverera också. Tror du att jag är dum i huvudet? Eller?
Nej, kanske, jag vet inte.
Och det där kunde vi skratta om, och jag vet att, nu minns jag inte vilken, men någon annan kvinnlig komiker sa att jo, men det där var ju kul och briljant på jättemånga sätt, men problemet är att det här ligger ju ganska nära sanningen. Och vad har ni manliga komiker egentligen gjort för era kvinnliga kollegor och så? Och nu i dagarna så har då en stor härva skandal exploderat i Frankrike, som avslöjat att en, jag tror det var Facebookgrupp väl, eller möjligen Twitter.
Ja, det var väl en Facebookgrupp. Jag tror att de har haft lite olika typer av forum, men Facebook var en utgångspunkten.
Just det.
De har ju setts i IRL också såklart.
Just det, ett gäng manliga journalister som då, alltså under väldigt lång tid, alltså vi snackar nästan 10 år och sånt där, va?
Ja, precis, 2009, ja, exakt 10 år var det väl.
Samverkat för att driva med och trakassera kvinnliga journalister på oerhört, alltså förnedrande sätt. De har verkligen startat drev och gjort så här fejkade intervjuer och allt möjligt, vilket har lett till att flera ganska profilerade journalister på bland annat Les Incorruptibles, ett fantastiskt veckomagasin med populärkulturell inriktning, och Libération tror jag också fått sparken.
Två så superprogressiva publikationer för övrigt.
Och som också då, de som har hängts ut har sagt att men det var mest bara på kul, det var ett skämt som kanske gick lite, eventuellt gick lite för långt.
Mm.
Men det är en helt fantastisk historia, den är liksom lite för bra för att vara sann nästan.
Ja, precis. Alltså det är ju exakt så man hade karikerat det hela om man hade varit tvungen. Och lite det som Grotesco gjorde också. Mm. Kan uppskatta tydligheten i att det verkligen var så här. Vi har en grupp där vi ska förstöra livet och karriären för kvinnliga kollegor för att de hotar våra positioner. Det är i princip det som de har sagt, eller det är det som har kommit fram i alla fall. Och någonstans så tror jag att som kvinnlig journalist eller som kvinnlig sportjournalist, vad du vill, så vet man ju att det här förekommer på mycket mer subtilt sätt förstås i alla länder och finns förstås i Sverige också, utan att någon anser något annat än att det är på kul eller ja, det var liksom, det var bara lite skämtsamt, det blev en grupp och man skämtade lite om några och så vidare. Här det som är väldigt bra med det här exemplet är att det är så otroligt tydligt hur ingen har vågat eller velat att säga stopp. Eller ens liksom dra sig ur, utan det har bara blivit, alltså det är sånt extremt gruppkonformisttänk som är helt, det är otroligt slående, framförallt när det handlar om en yrkesgrupp som ska ha kritiskt tänkande och som skriver om mycket, Libération skriver ju väldigt mycket om kvinnofrågor, det är ju en tidning med ganska tydlig vänster progressiv profil, så att ja, nej, det var ett både ett slag i magen och ligg du loll för övrigt. Det känns ju nästan lite loll över det hela, för att det är så otroligt jävla pajigt gjort liksom.
Men så länge som inte vi avslöjar det här i Podcast Radikal och vår hemliga agenda, så får vi vara nöjda.
Ja, precis. Skulle ju aldrig, det gäller att veta att man skickar krypterad mejl och så vidare nu för tiden. Det måste ju vara slutsatsen vi drar ändå. Så här, Simon, lät det igår i franska Canal Plus, programmet Canal Football Club.
Ouais, j'ai eu le burn-out, exactement. J'en ai discuté, j'ai essayé de trouver des solutions. Je savais que j'étais pas à 100% mentalement et physiquement. J'en ai parlé, j'ai même eu au téléphone un coach mental. J'ai essayé de comprendre et tout ça. Mais oui, c'était un burn-out.
Detta är alltså fotbollradikal-favoriten, får vi säga, Adil Rami. Marseilles och det franska landslagets mittback, som berättar en intervju om att hans liv och hans hälsa blev ganska förändrat efter VM-guldet i somras. Han berättar rakt av att han har blivit utbränd. Han har gjort en burnout, som det heter på franska, man använder då det engelska ordet. En burnout, och det är intressant av väldigt många skäl då. Bland annat så säger Rami att han upplevde att han blev väldigt känd, igenkänd och väldigt populär under VM. Han spelade ju faktiskt inte en enda minut under hela mästerskapet. Han var den enda i den franska truppen som inte fick någon speltid alls. Men han blev ändå någon form av frontfigur för det här laget och sammanhållningen och sådär. Och dök upp väldigt mycket i media efteråt och ställde upp liksom i princip på alla intervjuer, kändes som. Och berättade om hyss och sådana där roliga fotbolls bus som de hade ägnat sig åt för att få tiden att gå mellan matcherna och så i Ryssland. Han säger då att den här populariteten blev liksom, han säger väl inte att den blev en drog, men att det blev en uppenbarelse för honom, och att man blir liksom rädd för vad som ska hända sen, så han tog väl alla chanser han hade. Sen hade han 10 dagar ledigt innan försäsongen drog igång med Marseille då. Och började känna symptom på utbrändhet. Han blev väldigt kritiserad under hösten och spelat väldigt dåligt. Säger själv att han hade ingen ork, han hade liksom ingen vilja. Han orkade inte markera motståndare, han kände ingen hunger på fotbollsplanen. Dessutom så säger han att han blev väldigt lätt irriterad, aggressiv mot folk som kom fram och ville ta bilder och sånt där. Det blev ju väldigt mycket sånt förstås efter VM. Han säger att han blev otrevlig mot sin närmsta krets och sina medmänniskor. Så sänder man ju givetvis en liten tanke till Pamela Anderson. Och till och med att han började tappa sinnen. Alltså han säger att jag kände inte lukten av fotbollsgräset till exempel. Det bara försvann. Och nu är han på väg tillbaka. Han har varit skadad ett tag och säger också att den här skadan var en välsignelse. Han behövde bli skadad för att komma bort från fotbollen. För han kunde inte spela fotboll helt enkelt längre. Han blev utbränd då. Och någonstans har han beställt diagnosen själv. Men den låter ganska rimlig.
Det finns ju någonting rätt coolt i det. Alltså det är inte så att man inte har en nyhetsbevakning på Adil Rami så att säga.
Nej.
Så det kom ju en sån väldigt rolig historia om honom strax efter VM när han då åkte. Det har gjort stor sak av att han i ett annat liv ganska nyligen ju var amatörfotbollsspelare i Fréjus och också arbetade då, fick väl jobb lite av sin mamma i kommunen i Fréjus. Och det är en jättefin historia såklart, från ingenstans och till VM-pokalen. Och då skulle Adil åka tillbaka till sitt Fréjus och träffa sina gamla kollegor på kommunen. Och så kommer han dit och knackar på och går in, och problemet är att det är låst och det är stängt och det är ingen där för att det är lördag. Och då jobbar de ju inte.
Nej.
Och det var ju kul såklart, man kunde skratta åt det. Men samtidigt då, med eftertankens kranka blekhet, så kan man väl inse att det är väl ett så här tydligt första tecken på utbrändhet också. Att man blir dagvill och inte har koll på de här basala sakerna. Så det var inte bara ett tecken på ett välavlönat fotbollsproff som inte hade koll på hur den verkliga världen funkar. Utan han glömde väl bort sig helt enkelt, som man gör.
Ja, men precis. Exakt. Precis, och jag tycker också det är intressant om man tittar på några av de andra i laget, alltså det franska laget som inte har varit sig själva helt enkelt efter VM. Presnel Kimpembe gjorde ju mål senast mot Manchester United och gjorde en ganska så spektakulär match. Han hade ju kunnat vara utvisad mycket väl efter han fick ett guldkort och hade lätt kunnat få ett till och så vidare, men ja, var också en av de bättre spelarna på planen. Han hade en fruktansvärd höst, eller början på hösten i alla fall, för PSG, inte minst, men framförallt det franska landslaget, och gjorde flera värdelösa verkligen insatser i den blå tröjan. Benjamin Pavard i Stuttgart har fortfarande inte riktigt kommit tillbaka. Han får superdåliga betyg efter i princip varje match. Och ja, jag tror inte att det är en händelse att många av de här spelarna som alltså då kanske hade en dryg veckas semester efter den här enorma utladdningen som det innebär att både spela ett VM och vinnare, att de inte riktigt klarar av att hitta tillbaks efteråt. Och ofta där så pratar man ju om att kroppen är trött och det är väl, det hänger ju ihop såklart, men väldigt ofta så är det nog skallen som är trött och den här typen av syndrom är nog antagligen mycket vanligare än vad vi tror eller vad vi pratar om inom fotbollen eller idrotten överhuvudtaget. Men det börjar uppmärksammas mer och mer.
Det finns ju en term för det där när jag bevakade teater med mer större frekvens. Så där pratar man om, jag antar att det är samma i film, kanske inte på samma sätt, men teater är exceptionellt. Och när man arbetar framåt en premiär på en stor uppsättning och man lever så oerhört nära varandra och söker efter konstnärliga uttryck och rätt sätt att i gestaltningen och så vidare. Och sen då när premiären är, så är ju det vardagliga arbetet slutet plötsligt. Då spelar man ju bara liksom. Du är tillbaka i en annan sorts vardag. Inte lika nära, inte lika skapande, inte lika konkret och kreativ och så. Då pratar man om, alltså det är väldigt vanligt att man går in i depressioner då efteråt. Mm. När man då skiljs från sina vänner och sådär. Och man pratar om post-production syndrome eller depression möjligen. Och det känns som en analogi som funkar i det här fallet, att du har upplevt något så oerhört stort och levt så nära tillsammans med någon, gjort, skapat något så oerhört som ett ett VM-guld liksom, det, som är en once in a lifetime upplevelse på något sätt. Och sen ska man helt plötsligt tillbaka och vara samma person som man var före och helst bättre.
Det pratas ju också om post-presidential depression. Just det. Mm. Så det här finns ju förstås på i alla branscher och på alla nivåer och så vidare. Jag hade nöjet att grotta ner mig lite i en turkisk studie faktiskt i ämnet från universitetet i Bursa. Och bland annat så fastslår man då att burnout consists of three components. One, depersonalization. Two, emotional exhaustion. And three, low accomplishment motivation. Och det här kan man ju se ganska tydligt i Ramis resonemang då, att han inte kände igen sig själv, att han blev otrevlig mot folk och på ett sätt som han inte alls brukar vara. Han brukar vara väldigt tillgänglig och så vidare, men blev sur på folk som ville ta bilder och kände sig till och med alltså inte våldsam men aggressiv liksom. Men på planen så blev det helt tvärtom då, att han orkade inte, eller han var inte intresserad av att markera bort en anfallare eller spela bra ens, utan det bara lusten försvann helt enkelt. Och om man går vidare så kan man läsa också att burnout is a phenomena that can be described as emotional, physical and psychological secession from a previously enjoyable activity.
Just det.
Burnout may increase in soccer towards the end of the season with the fear of a failure. Också. Så det är ett symptom eller ett syndrom, vad man nu vill kalla det, som också kan inträda när man börjar närma sig ett mål då, eller kanske i slutracet i ligan. Men framförallt det här att man tidigare, alltså något man tidigare tyckte varit roligt, jobbet och så vidare, blir inte det längre. Ibland har det ju pratats om att jag vet inom socialpsykologin så pratar man om att utbrändhet är brist på respons, eller nu tar jag det rakt i huvudet från sociologi A, men jag vet att man pratar om detta och att därför till exempel är kanske många inom vården och så vidare som blir utbrända, för att man känner att man får ingen uppskattning för det man gör, alltså man får ingen respons på det man gör, det är bara liksom en lång radda av uppgifter som måste göras, mer än att alltså man kanske får respons från en patient och så vidare, men det finns liksom inget annat värde än att bara underhålla på något sätt då. Och det här strider väl lite mot det, för att här kan man ju också se då att det som saker som man tidigare tyckte var roligt och jobbet, till exempel alltså i Ramis fall då, att spela fotboll, slutar vara kul helt enkelt. En pyttelitet kul PS som jag vill skicka in: burnout due to match fixing rumors may be associated with both stress with stress based on social models.
Det var en turkisk studie, sa du?
det var en så att säga en genom turkisk studie, så att men det är ju intressant, och det är alltid bra med idrottare som pratar om, vad ska man säga, om mental hälsa. Vi har tidigare diskuterat Gianluigi Buffon och Andres Iniesta som har varit rakt deprimerade. Och det finns lite olika skolor i om man kan se att utbrändhet och depression, om det är samma sorts fenomen men på olika delar av skalan, eller om det är olika fenomen där är inte fackmännen helt överens. Men man kan i alla fall konstatera att det är en ganska... Det finns inget som säger att bara för att det går bra i fotboll så ska man vara glad. Och nu drar jag en sån superbarnslig slutsats av detta. Men det är någonstans kanske där man landar.
Och däremot tvärtom är det nästan alltid. Att om det går bra i fotboll så är man glad. Alltså man blir glad, eller du blir framgångsrik genom att vara glad på något sätt.
Ja, just det.
Det finns en symbolik i just fallet Adil Rami, där är ju alla i världen och Frankrike.
Det finns ju några fall av symbolik i fallet Adil Rami, vill jag skicka in.
Jag tänkte på den aspekten att man är så oerhört överens om, det är total konsensus om att han var oerhört viktig för Frankrike under VM.
Just det.
Som du sa, noll spelade sekunder, men han var den som fick alla att må bra, han var klassens clown, han såg till att medierna var positivt inställda även i början och så. Genom att vara charmig, bra, varm, kärleksfull, härlig, kul och så vidare. Men sen när Adil behövde samma hjälp själv på något sätt. Han behövde någon som såg till att han mådde bra. Då fanns, Pamela fanns ju såklart, men kanske alldeles för få andra då.
Pamela var ju vid den här tidpunkten mycket i Paris och deltog i Let's Dance, så att vi kan inte rakt av utgå från att hon fanns till hands heller hela tiden faktiskt.
Nej, just det. Hemskt. Let's Dance, jaha, killed Olympic Marseilles säsong.
Hur som helst så är det, det finns en del, eller det finns ganska många exempel på vad man skulle antagligen kalla utbrändhet i, om man hade liksom verkligen satt en diagnos på det inom fotbollen och idrotten överhuvudtaget. Men det här är väl nästan första gången som man hör en spelare på så pass hög nivå ta ordet själv i sin mun. Han säger, c'est un burnout. Det var exakt det som hände. Och den här känslan också av att det är skönt att bli skadad, för nu kan man liksom komma ikapp sig själv på något sätt. Och nu har han lust att spela fotboll igen. Och
jag tror inte att det är helt ovanligt att professionella fotbollsspelare kanske fejkar en skada lite då. Nu var ju Adil Rami skadad på riktigt, får jag utgå från. Men att det blir en sån psykosomatisk historia. Att jag orkar faktiskt inte. Och förresten så är det lite jobbigt i låret just nu.
Mm.
För att man behöver den tiden att själv läka och hela sig. Liksom.
Just det.
Vi kan tipsa om som entreprenörer och då skicka ut en miljardidé här. Jag tänker på den här svenska skolan som jag inte minns var, men där rektorn hade gjort en app eller något man byggt, tror jag. Någon form av kommunikationsredskap i alla fall. Där alla elever varje dag får svara på frågan om de känner sig trygga i sin skola.
Just det.
Och kommer då, de märker att men herregud, det är några, tre stycken i klass 8B eller så som svarar nej på den frågan, då går man omedelbart in med åtgärder för att se över och undersöka vad som hänt. Det skulle man kunna ha även i de stora fotbollsklubbarna. Så en fråga varje dag, mår du okej? Är allting bra? Känns det bra?
Just det. Ja, för det är också ganska så underligt det här att fotbollen är, eller fotbollsindustrin har ju sådana muskler att satsa enorma belopp i liksom reda pengar på sina spelare och för att plocka upp talanger och så vidare. Alltså för att bygga ett lag och bygga framgång. Och bygga profit och egentligen på sikt. Men här finns det en jättelucka. Alltså det är väldigt ofta de här spelarna som är drabbade på ett eller annat sätt får ta tag i det själva. Ser man ju, det hör man också med Andres Iniestas historia. Att han säger ju bland annat att han förklarade för Pep Guardiola att jag mår inte bra. Jag orkar inte det. Och då sa Pep att kom när du känner för det och lämna träningen om du inte orkar så. Men och väldigt ofta, jag vet inte exakt hur turerna var där, men väldigt ofta i de här fallen så är det ändå upp till spelaren själv att ta reda på vad det beror på och kanske själv liksom kontakta en psykolog eller en någon fackkunnig i alla fall för att få en diagnos helt enkelt. När varje klubb såklart borde ha en person som har det här bara som sitt uppdrag.
En psykonsulent, eller heter det? En kurator heter det, va?
Mm. Precis.
Ja, och det är intressant att då pratar man om klubbar som har assistenter som kan knyta skorna åt spelare, men som fortfarande kanske, och vi pratar brett här nu, det är klart att det finns klubbar som arbetar väldigt mycket med de här bitarna, men att det fortfarande är lite av en blind fläck i stora delar i alla fall.
Just det. Det många fotbollsspelare uttrycker enligt den här Bursa-studien är ju också att de har det svåra i att prata med någon är ju att de i ditt lag är, det är en sån otroligt speciell liksom sammansättning av människor eftersom man både har ett gemensamt mål men man konkurrerar ju någonstans med alla också om en plats då, direkt med den andra mittbacken eller de andra två som sitter på bänken såklart, och om att vara mest populär och mest känd och tjäna mest pengar och allt sånt där, så att det är väldigt svårt att hitta någon i omklädningsrummet kanske och anförtro sig åt helt enkelt.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Du, ska prata lite om våra mer prosaiska problem kanske?
Tycker jag.
Jag tänker att Jag känner så här, vi märks lite för lite. Vi gör den här podcasten varje dag, lägger ner...
Gör vi? Varje dag?
Ja, jag gör det. Jag lever med det konstant, dygnet runt.
Ja.
Du kanske mer bara drar ut stolen och snackar lite.
Så är det.
Men vi märks alldeles för lite, känner jag. Vi får för lite genomslag, vi syns inte i någon sorts allmän debatt och vi får inte riktigt en uppskattning som jag känner att det kanske förtjänar ibland. Och jag tänkte då att man kan liksom återkoppla lite till det som var allra mest slående från förra veckan. Och det är den här, du får hänga med en kedja här. Och jag börjar med Danske Bank, som har ett varumärke som är lite kantstött och så nu efter att de var inblandade i den här Baltikum-härvan. Där de stämplades som den kanske största penningatvätten i modern tid överhuvudtaget. Och de hade ett behov då att lyfta sitt varumärke och få lite uppskattning. Och de vände sig till folkrörelse- och folkhemsklubben Örebro SK. Örebro SK i sin tur, vem vände de sig till när de ville lyfta sin mediala profil lite grann?
Marcus Birro.
Den största faran, och det är ju den som, det är de som tar min ensamhet ifrån mig.
Exakt. Birro ju som är...
Ja, han... Hjälpa ÖSK i sociala medier.
Just det, och bygga Örebro som stad, va?
Så var det också, ja.
Marcus har ju själv då fått en del skit tidigare för att han har hängt med rasister och sådär. Och när han då vill lansera och lyfta den mediala profilen för sin allsvenska podcast då i samband med Nyr 24, vart vände han sig då någonstans? Med att göra reklam.
Podcast Radikal.
Podcast Radikal sponsrades förra veckan av Marcus Birros allsvenska podd. Och då står vi där med den här givna frågan, vem är det egentligen som tänker på oss? Lite som Alfons Åberg sa, att alla andra bara tänker på sig, det är bara jag som tänker på mig. Men vad fan, var ska liksom en stackars radikal, så här pseudo-intellektuell samtalspodcast vända sig för att göra reklam? Och jag tänker att om vi ska följa den här linjen liksom, så...
Mm. Så är det Danske Bank som ska sponsra oss då?
Ja, då har du en cirkelkonstruktion. Men om vi så vill bredda oss och få ut vårt gospel i ett sammanhang som liksom då pendlar lite motsatsartat. Ja, kanske Danske Bank, men då vill man ju ha det i ett sammanhang som handlar om samtal utan de här pseudointellektuella ambitionerna. Gärna med lite så alliansstämpel och kanske rätt konservativa könsroller så. Och man undrar ju lite var. Ska jag lansera mitt förslag?
Gör det, jag lyssnar men jag förstår inte riktigt, så du får göra det.
Jag tänker Wahlgrens värld i Kanal 5. En reklamspot där kommer gå loss på ungefär 20 000 spänn.
Jaha, inte mer?
Nej, kan det vara något?
Jag kan inte riktigt se de så kallade synergieffekterna, men det kanske är för att jag är blind och konservativ.
Du menar till skillnad från Danske Bank, ÖSK, Marcus Birro och Podcast Radikal, och känner du att du efterlyser ett styng av logik här? Och
det kanske det jag är ute efter, ja.
Ja, okej. Okay. Då tar vi det. Vi kallar Wahlgrens värld för alternativ A och vi kallar Danske Bank för alternativ B. Så får vi se vad vi landar i.
Spännande.
Mm, faktiskt. Mm. Om vi ska återvända till den moderna fotbollen, och det ska vi ju, så... tänkte jag referera till ett stort grepp som The Guardian tog i förra veckan, som handlade om etik och internationell fotboll, fniss. De lanserade då slutspelet i Champions League med lite annorlunda rubriker och konstaterade då, ja, de rubricerade helt enkelt åttondelsfinalsmötena utifrån de kommersiella samarbeten eller ägarkonstruktioner som finns i klubbarna. Och då låter det liksom så att du har en match, så är det Gazprom som möter Abu Dhabi, det vill säga Schalke mot Manchester City. Du har Roma mot Porto som är mötet mellan hedgefonder och tredjepartsägande. Du har katariska staten mot fotbollsförening som bankomat, alltså PSG mot United. Eller skatt paradiset Bahamas som möter Holier Than Thou European Rectitude, det vill säga de självgoda i Borussia Dortmund. Och det här är liksom ingenting nytt så. Jag gjorde ett grepp själv för 3 år sedan tror jag om just det här, exakt samma sak egentligen. För att peka på att även de klubbar som har någon sorts varumärke som är ganska rena, ta typ Juventus, Fiat, Agnelli-klans ägda Juventus, som har sponsorsamarbeten med spelbolag och binära optioner på Cypern och ölföretag i Mexiko och kinesiska teknologiföretag. Eller Dortmund då, det radikala, engagerade, humanistiska Dortmund som har samarbeten med Turkish Airlines, med öl på hemmaplan i Tyskland, med Huawei i Kina och med lotterier, betting, saker och sånt. Och det är ju alltid väldigt, väldigt kittlande när det blir så oerhört tydligt på något sätt.
Det var, de har ju gjort till den här texten så har de gjort en sorts karta. De har dragit pilar mellan andra. Mm. Eller alla de här, vilket ju mest liknade en, vad man skulle kalla en hedlig gammal liggkarta, säger jag, för att inte vara för vulgär. Den har varit upp med den och den har varit upp med den, men de har också tidigare ett förhållande. Och här kan det ha vänsterprasslat lite grann. Och de två hatar ju varandra nu, pratar inte längre. Då är vi inne på sanktioner till exempel och mellan Qatar och de andra emiraten och så vidare. Så att det är en väldigt, om man börjar tänka på det som sin högstadieklass, så blir det där väldigt mycket mer fattbart på något sätt och lite enklare att greppa om. Varsågod för mitt inspel och fortsätt gärna. Knullkartan.
Knullkartan, ja. Exceptionellt stilfullt i Jeltsin. Och om man tycker det där är vulgärt så är det ju ingenting jämfört med den originalkartan.
Men vad jag skulle kunna säga.
Det också.
När vi myggar av.
För extra material så vänder ni er till Twitterkontot Podcast Radikal, där Johanna Frenén lovar att teckna hela 8Bs knullkarta. Eller 9B om vi ska vara lagliga kanske. Men jag vet att när jag gjorde greppet så pratade jag med dels Per Granqvist, med, eller var, jag vet inte om han fortfarande är ordförande för Fairtrade i Sverige, och också med Joakim Sandberg då, som forskar i praktisk filosofi vid Göteborgs universitet och är expert på mötet mellan ekonomi och etik. Och de pekade på en del fenomen och dels som hur, att det är svårt liksom att vara så där tydlig i sin kritik eftersom hela den globala ekonomin är så sammanväxt. Liksom. Hur kan man knyta till hur stöttar egentligen de här klubbarna företagen och så där, utöver att de ger dem cred. Och det var väl en sorts föregångare, jag vet inte om sportswashing ens var en term då, men det var väl exakt de sakerna vi diskuterade. Per Granqvist gjorde distinktionen att etik är det vi tänker, moral är det vi gör. Och att det är en definition som är värd att tänka på. Men att globaliseringen har gjort att världen blir lite så här oskarpare i konturerna, eftersom allting hänger ihop. Liksom, att det är fullt möjligt att vara man med MFF-support och gå ut och demonstrera mot att MFF ska lägga ett förstadsläger i Dubai. Samtidigt som man liksom står där i sina Kina-sydda jeans och flyger på semester med Turkish Airlines eller var det nu man är.
Och då har man ändå, stöttar man ändå en klubb som i sig, vad vi vet, inte i alla fall tar emot pengar då från någon av de här regimerna. I de allra flesta fallen så kanske man, Bayern München fick ju till exempel kritik då för att de åkte till, om det var Qatar eller Dubai. Men i stora klubbar så går det nästan inte att, på något sätt att ha den här kritiken, eftersom det alltid finns ett sponsorarbete bakom eller någonting. Alltså i ett fall som PSG är det ju helt omöjligt. Det går ju, vad ska man säga? Ni kan inte åka till Qatar. Lol. Mm. Det blir ju en helt, ja, det blir en helt orimlig fråga att ens lyfta med tanke på grundpremissen att man ägs de facto av det katariska kungahuset då i princip. Eller,
däremot kanske det blir mer komplicerat om Zlatan Ibrahimovic går ut i en UNICEF-kampanj och tar ställning och samtidigt tar emot alla sina pengar från Qatar. Och jag ser inte att det är fel, det kan absolut diskutera, men att det i alla fall finns en, det skaver lite grann kanske. Men att det är så att den nya världen har gjort sig oerhört svårt att ha en direkt linje. Och jag landar i någon sorts etisk diskussion i en 45 år gammal kampanj som jag vill ta upp. L'Oréal, vad är deras slogan? Kommer du ihåg det?
Är det för att du är värdig eller?
Precis, because you're worth it. En slogan som utöver då att den är väldigt slagkraftig och livskraftig har en ganska fin sån konceptuell historia, eller konceptionshistoria. Den uppstod för 45 år sedan då, alltså mitt under den amerikanska kvinnorörelsens stora heydays. Liksom, och feminismen växer fram och blir stark och kvinnorörelsen går på gatorna. Inte på gatorna. Och en 23-åring, Copy, Elon Specht, sitter på ett möte med L'Oréal står reklam team PR-team med då dubbelt så gamla gubbar, väldigt konservativa. Och i en tid när den här normativa liksom reklamen för skönhetsprodukter handlade om att det här är naturligt, att ingen kommer se, ingen kommer avslöja din hemlighet. Du är sminkad men du ser ändå naturlig ut.
Mm.
Och 23-årige Elon blir liksom förbannad och säger då, eller hon berättar efteråt, att hon tänkte att it's not about men, it's about ourselves. It's not for you that we're going to do our hair. I'm not making my hair so you should like me. Och kampanjen landade då i att det handlar liksom inte om den manliga blicken eller om männens dömande, utan om hur det kändes för kvinnan. Because you're worth it. Och den landade i att L'Oréal fick väldigt många nya kunder. Bland annat då en grupp som man kunde se ofta var då äldre frånskilda kvinnor. Som det talade till att du är värd det här.
Mm. Och det känns ju som att det nu är den allenarådande copytexten på något sätt. Det finns liksom inget skönhetsmärke som inte använder sig av den typen av resonemang. Ju. Det handlar ju om att du ska må bra och du ska bli snygg och så vidare.
Exakt så, för att då var den revolutionär och idag så är den talar till oss och vår tid på just exakt det sättet. För att om man liksom tar upp massa aktuella händelser, tar liksom Aftonbladets avslöjande nu om fackpamparna inom ledarna som då åker på lyxresor eller med lyxbilar och gör det för medlemmarnas pengar, eller hela den här influencer-miljödebatten där nu senast Isabella Löwengrip då dels vill ha ett samarbete med Greta Thunberg för att bli mer miljömedveten, samtidigt så far hon världen runt i flygplan och åker på weekend-semester i Doha. Och sådär, eller för all del liksom den då psykologiska, ganska summariska analysen av låt säga då Cristiano Ronaldo och anklagelserna kring att han har förgripit sig på kvinnor och att man kanske landar i att Ronaldo har vigt hela sitt liv åt träning och slit och han är liksom bäst i världen på det han gör. Han är, med sina egna ord, han är snygg, han är rik och han är bra. Så varför tar han för sig av kvinnor på det här sättet? Ja, because it's worth it.
Mm.
Att det är liksom det man landar i, att man tänker, varför kan vi sno medlemmarnas pengar, varför kan vi flyga till Doha på weekendsemester? Jo, för att jag jobbar så jävla hårt, jag har lyckats och jag är värd det.
Just det, det där är väl precis det som Tiger Woods sa när han blev så att säga beslagen med ett liksom, vad det var, 50-tal otrohetsaffärer.
Mm.
Att han upplevde att han hade satsat och offrat så mycket av sitt liv. Så att det här var belöningen. Exakt det resonemanget, just att man faktiskt, man förtjänar helt enkelt att få på något sätt, alltså, eller all den uppoffring man gör måste få mynna ut i att man förtjänar någonting annat.
Mm.
Vilket jag tror kanske är det vanligaste sättet att i den mån fotbollsspelare resonerar kring detta, så är det kanske så man ursäktar det någonstans då i liksom någon dunkel vrå i hjärnan.
Ja, man tänker att det är såklart undermedvetna och omedvetna processer så, men att det finns någonting i det liksom. Och också liksom de här klubbarna, så utöver att de lever i en tävlingsvärld där alla andra gör samma saker, alla andra drar in den här sortens pengar, så vi jobbar stenhårt, vi har lyckats bygga en fantastiskt fin klubb, vi har 500 000 medlemmar och alla står och jublar åt oss. Vi är faktiskt värda de här sakerna. Och att man kanske borde 2019 komplettera L'Oréal, alltså Elon Specs gamla då, radikala slogan med led 2. Vad är de andra värda för någonting? Vad är gästarbetarna i Qatar värda? Vad är en kinesisk dissident värd? Vad är då i miljöfallet, vad är kommande generationer värda? Eller i Tiger Woods-fallet eller Ronaldo-fallet, vad är den här bruden på diskot egentligen värd?
Mm. Ja, precis. Det var intressant. Jag pratade med en fransk sociolog för några veckor sedan som heter Sigir Lasri. Han skriver i Libération för övrigt. Jag tror inte han har åkt fast i den här Ligue du LOL, men jag får kolla upp det kanske innan vi promotar honom för mycket. Men han skriver mycket och undersöker mycket det här i vad det är som gör att fotbollsspelare och idrottsmän överhuvudtaget då. I Frankrike så har ganska mycket av forskningen utgått från rugbyspelare faktiskt. Varför man tar sig den här friheten då när det kommer till kvinnor, och också det som de kallar tredje halvlek använder man som ett begrepp. Det är alltså
bärsen efteråt.
Ja, exakt. Rekreation efteråt. Och då handlar allt om att man ska, man har liksom tömt ut sig och så vidare, och nu ska man fylla på energidepåerna helt enkelt och få ta, om inte en öl liksom, för det kan man knappast dricka längre som idrottsman, men i alla fall att man ska få kunna befinna sig på en fest. Det ska vara liksom en någon form av stängd verksamhet och liksom en VIP-lucka eller så vidare. Och där finns det, har alltid funnits och kommer kanske eventuellt alltid finnas kvinnor som i då enligt hans forskning som fotbollsspelarna rakt av definieras som groupies, eller det här är liksom kvinnor som är tillgängliga. Och det slår ju, det snuddar ju lite det som Ronaldos resonemang i det här förhöret, där han säger att she made herself available. Och att de kvinnorna bara finns där av en anledning, för att hålla männen på gott humör, på allt från att skärma dem och kanske smickra dem till att tillfredsställa dem sexuellt, och helt enkelt att det här är en så extremt alltså förprogrammerad nästan del av fotbollen på toppnivå, och rugbyn och till viss del, och uppenbarligen golfen och så vidare, alltså all kanske elitidrott på absoluta världsnivå, att det ses som ett självklart inslag. Och för många så har det väldigt lite med familjelivet att göra, till exempel. Många fotbollsspelare, enligt hans forskning, upplever inte att de bedrar sin fru eller familj hemma, för att det här är någonting helt annat. Det är liksom ett sammanhang som inte har någonting med resten av livet att göra. Man delar upp det så i två olika, det som man kanske skulle kunna kalla klassiskt, och hora och Madonna. Att det finns här, men verkligen dessutom uppdelat i lite annorlunda i tid och rum, för att det här är kompensationen efter ansträngningen och segern och triumfen och så vidare. Det är så uppenbarligen som väldigt många ursäktar det eller förklarar det.
Och nog fullt möjligt att koppla på någon sorts makronivå till hur klubbarna agerar också. Madonna och horan, vi gör det här hemma. Men där borta gör vi de här sakerna istället. En tvåraders dikt på temat kär och kär. Hon var ju där.
Qatar låg ju bara där och fläkte upp sig. Skulle jag säga nej liksom.
Just det.
Det är inte säkert att den chansen kommer om 10 år när man är bortglömd och inte ens får ett gig som kommentator.
Just det, det gäller att passa på.
Because you're worth it.
Ska vi ta oss vidare och se som vi brukar och plägar om det finns någon profil som är värd att lyfta en vecka i februari?
Jag tycker det. Jag tror att det är möjligtvis en profil som du i alla fall tycker är värd att lyfta. Vad är dina bestående minnen av den franske ytterbacken, var väl Pascal Chimondard?
Öknamnet som han väl fick i England, va? Och sen han blev petad också, var det inte så att han var väldigt nära VM-truppen, men han blev petad i sista stund, var det inte så?
Han var med i VM-truppen 2006 faktiskt.
Till och med så.
Och hade bara gjort en landskamp innan, och det här var i samma veva som han spelade för Tottenham. En fransk fotbollsspelare född i Västindien på Guadeloupe, som nu har kommit upp i den respektabla åldern 39 år och tränar ett litet lag utanför, ja, i Manchester-regionen någonstans. Och han har blivit kvar i Storbritannien i alla fall. Jag tror han avverkat 10 engelska klubbar under sin aktiva karriär innan han blev uppringd häromdagen av Ashton Towns ägare eller president Mark Hayes, som sa att vi behöver lite glamour i den engelska 10:e divisionen. Har du lust att dra på dig skorna och i alla fall vara med oss en månad? Pascal Chimondard tackade ja till detta och har nu en vecka kvar på kontraktet. Då. Det blev en månad kontrakt helt enkelt med Ashton Town. som är ett lag som inte ens har någon läktare, men man brukar ha ett 30-tal supportrar ungefär. Det har minst tredubblats, sa Mark Hayes i veckan, sen Pascal Chimon där kom dit.
Så de är 400 typ.
Ja, nej, men då landar vi väl på 90 pers någonting. Så det är ett 100-tal i alla fall som kommer att titta på Ashton Town, för att det faktiskt är en gammal Premier League-spelare som har ett månadskontrakt där. Chimon Dad är inte någon, på tal om uppoffringar, så är väl det här lite av en uppoffring då. Han behöver inte vara med och träna med laget, det är egentligen omöjligt för han bor i Manchester. Men han tar tåget på helgerna då, 20 mil till Ashton Town som ligger i närheten av Wigan om jag har förstått det rätt. Och lirar matcher med dem. Klubben ersätter honom för resa och övernattning. Och det enda kravet han ställde var att nu vill han inte spela högerback, utan kunde han få spela på mittfältet? För det var tydligen en dröm som inte hade gått i uppfyllelse. Snabba på, ni har en vecka, möjligtvis en helg kvar då, att lägga allt åt sidan, åka till Ashton Town och se denna brittiska fotbollsinteriör spela mittfältare då i det här laget i den engelska tionde divisionen. Jag måste säga att jag visste inte att det fanns så många divisioner, men alldeles uppenbarligen är det så. Han älskar sporten så mycket så att det gick inte att tacka nej till detta. Och vad är väl 20 mil på ett tåg? Man hinner ju kanske lyssna på podcast Radikal till exempel.
Två gånger kanske.
Till och med, precis. Det är veckans profil, för att det är fint att inte glömma de där som inte någonsin var i den absoluta världseliten men ändå tillhörde de här lagen. Och som älskar sporten så mycket att man inte tvekar att skriva en månadskontrakt utan någon ersättning annat än att få sova över och spela på mittfältet.
Ja, man tycker ju om det faktiskt. Kärleken till sporten, jag tycker om att vi landar där lite grann.
Mm. Det är inte varje gång man säger så.
Nej, inte. Nej. Låt mig
kultura oss?
Ja, jag ska kultura det. Jag tänker faktiskt dubbelkultura lite grann. Och först återkoppla till ett ämne vi pratar om här om veckan. Vi pratade om Tottenhams ägare Joe Louis och hans konstaffärer. När han ju sålde världens dyraste målning. Precis, den dyraste målning av en levande konstnär som någonsin sålts. För inte så länge sedan på Christie's. Och jag har också läst en text nu om hur någon som spanat in i hans yacht, hans 3 miljarders yacht Aviva, och sett hur...
Menar du med det lyxjakt?
Det är precis vad jag menar.
Just det. Detta ord.
Mm. Jag spelar med fotboll på Djursholms IP, så att det är därför.
Jag förstår.
Och den som journalisten som kikade in på båten såg då hur en Francis Bacon triptyk målningen hänger där inne.
Ja, ja.
På nedre däck. Och det är tydligen inte ovanligt att man har just då i den här überrika klassen att du hänger dina målningar på lyxbåten. Det ser snyggt ut.
Francis Bacon vill jag faktiskt påstå för bara några år sedan gick som den då dyraste tavlan i historien. Så det finns nog, om det inte var någon som slog rekordet mellan honom och Hockney, Tottenham Hockney, så finns det ett visst band där också.
Det är så vi jobbar.
Mm.
Och jag tänkte då lyfta som den kanske bästa konstperformansen som gjort de senaste åren. En besläktad historia, en då restauratör, konstrestauratör som berättar hur hon då fick ett sådant nödsamtal från en annan miljardär som ville ha hjälp med att restaurera en Basquiat målning som han hade haft hängandes i sin båt. Och en Basquiat kan alltså gå för en...
Fuktskador och så vidare.
Man vill ju tro det. Jag tror att det var en tät båt i alla ordets bemärkelser. Men alltså en Basquiat kan alltså gå för, jag vet inte, den kan gå för ett par hundra miljoner eller för en miljard och sådär. Det är oklart hur dyr just den här målningen var. Men den var i alla fall skadad för att då båtägarens barn vid frukost hade kastat cornflakes på målningen för att de tyckte att den var otäck.
Kan sympatisera med det faktiskt.
Totalt var på då besättningen hade sett det här och skulle städa och gjorde det med fuktiga trasor, vilket då förstörde målningen. Men jag vet inte, vi har en bättre konstnärlig kritisk gestaltning av världen en bit på 2000-talet, så har man väl den precis där. Jag gillar den. så besläktat med den här Duchamp-historien på Moderna, var det väl, när någon ung konstnärsstudent gick in och till Duchamp, som är klassiska
Mona Lisa.
Pissoaren.
Mm-hmm, okay.
Och helt enkelt kissar i den, eftersom då i någon slags dialog med konstnären hade den, för att det som Duchamp gjorde var att ta bruksföremål och göra dem till konst. Han tog konstverket och gjorde om det till sin ursprungliga funktion som pissoar igen. Tyckte jag var kul. Bra, snyggt faktiskt.
Han sexualiserade ju Mona Lisa också i ett ganska spektakulärt verk.
L-H-O-O-K, var det inte så det stod på?
Just det.
Du får översätta, Johanna.
Nej, ni får... Nej.
Okej då.
Där går ändå min gräns.
Det finns en sån. Men jag ska inte tipsa
hon
om det här.
Hon är sugen, kanske man kan säga.
Just det. Ja. Så säg. Mm. Jag tänkte tipsa om Cédric Brondilly, en fransk konstnär. Från tyvärr, jag ber om ursäkt för det här. Från Bretagne, som har gjort en hel del grejer på fotbollstema. Hans senaste fotbollsprojekt var när han och en kompis gjorde en roadtrip i en gammal sliten Citra på väg upp mot Belgien, där de skulle träffa Frédéric Collignon, som är den meste världsmästaren i fotbollshistorien faktiskt. I det som fransmännen eller den frankofona världen kallar babyfoot. Mm. Det som väl vi känner som fotboll, sån här bordsfotbollsspel.
Just det. Lite reservation för det franska uttalet. De säger ofta babyfoot.
Babyfoot, varför då?
Det var ett sånt där återkommande ämne i skolböcker när de skulle beskriva lite vad ungdomar gör i Frankrike. Ah. Est-ce qu'on va jouer au babyfoot?
Babyfoot, det är vackrare i alla fall.
Ja.
Collignon ses då som fotbollens Zidane. Han har varit totalt överlägsen när han drogs tillbaka för en 5-6 år sedan någonting. Ett geni, han finns massa YouTube-klipp om man ser på det. Men jag tänkte tipsa om ett annat verk av Brondilly som jag då samtidigt tycker väldigt mycket om och hatar. Det är en videoinstallation där han då visar intervjuer med ett gäng, och en av dem i den här intervjun säger så här: det vi kallar känsla, en filosofi som följer den väg som initieras av Schopenhauer, lär oss att förstå det som ett komplex av omedvetna förträngningar och stadier av vilja. Den som sa så här, eller säger så här, är Zlatan Ibrahimovic. Och det har ju Zlatan aldrig sagt. Han har ju aldrig citerat Schopenhauer, mig veterligen i alla fall. Men det som Brondilly har gjort i det här verket är att han tar då sådana här vardagliga efter matchen intervjuer med världens största fotbollsstjärnor, Ronaldo och Zlatan och sådär. Och sen tystat ner dem, mutat dem och textat dem med just den här sortens filosofiska resonemang. Man kan gå ut på nätet eller med fördel på Twitterkontot Podcast Radikal och se just den här intervjun med Zlatan, som är efter en match med Toulouse, tror jag, där han då resonerar kring den fria viljan till stor komisk effekt. Mm-hmm. Och som verk och koncept så är det inte spännande och nytt och sådär. Det är något som, jag vet inte, så här situationisterna på 60-talet och Guy Debord och de här jobbade en del med. Men det är ju också innehåll någon sorts klassförakt. Liksom. Titta, de här obildade skulle aldrig kunna prata filosofi på det här sättet. Mm. Men det är också någon sorts så här förlöjligande av en situation och ett så här ikonoklastiskt verk mot dem i deras roller som auktoriteter som ändå är. Så det skaver, men det är lite kul. Och vill ni se hur det ser ut så kan ni surfa in på vårt Twitterkonto. Jag ska se till att någon lägger ut det där. Det får bli veckans kulturtips, Cédric Brondilly och hans videoinstallation då.
Utmärkt, man blir på ganska gott humör också tycker jag, om man inte har allt för komplexa och sociologiska glasögon på sig. För det som du säger, visst handlar om att fördöjliga och lite grann och kanske pissa på folk som inte har den här intellektuella kapaciteten eller diskursen. Men mest är det faktiskt ganska roligt.
Precis så. Mm.
Fint. Jag ska vanan trogen ta oss härifrån med ett lite hiphop-klipp. Vi har ju avverkat, jag vet inte hur många fotbollsspelare som rappar. Det är den absolut vanligaste kanske konstformen, om vi nu ska prata om det, som våra världsstjärnor och de strax under ägnar sig åt. Och skälet till det just idag är att på tisdagen, när ni kanske lyssnar på detta, så tar ju Lyon emot Barcelona. Och det kan låta som en ganska given tvåa, som man säger i tippningssammanhang. Och det är det väl säkert över två matcher, men Lyon har ju ställt till det förr. Och inte minst så tog man ju 4 poäng mot Manchester City i gruppspelet i över 2 matcher. Man spelade PSG häromdagen och så vidare. Man är en klubb som verkligen växer mot bra motstånd. I den här omgången så kan man inte förlita sig på Nabil Fekir som är avstängd. Men vi har ju Memphis Depay såklart, som är egentligen det kanske roligaste ämnet i ligan den här säsongen. Och förra också. Även om han för liksom någon form av lite... vad ska man säga? Han för en... inte dold, men en tillvaro som är lite i skymundan. Just för att han inte spelar i PSG. Det blir väldigt mycket så. Han gör sitt bästa för att, så att säga, lyfta varumärket där nere. Och häromdagen så... det var i höstas någon gång, eller om det var ännu längre sedan, så hade han noterat att han hade fått 5 miljoner följare på Instagram och firade detta med en liten rap där han får in, ska vi säga, väldigt många skilda ämnen på väldigt kort tid. Men Memphis Depay kommer att vara i blickfånget mot Barcelona. Det kommer vara honom som väldigt många Lyon-fans ställer hoppet till. Och jag tycker att det är värt att göra det och därmed höra vad han har att säga om sakernas tillstånd. Så här låter det när Memphis går loss. 5 million followers. You know, I appreciate the love. You know, y'all be watching me, y'all see the journey. God is great, isn't it? Hey. 5 million talking followers. The new deal's gonna follow up. Call my agent, told him double up. Price real, we don't talk a lot. I bet his fists are going viral. They be asking who's my idol. World really got no idol, 'cause the world messy, no light. I read a post, a pic off the Bible. Nation League seals pushing for the final. Every game is a final. I see no haters, I go blind on them. Football pitch you like a zoo. Only lions is what I know. Football pitch you like a zoo. Hey, yo, let me talk to you for a minute. Hey, check. I stay humble, but I'm next. You don't wanna see me flex. Then why you on my Instagram? Catch a vibe in Paris. Young king living lavish. Beck and Leon going savage. They be waiting for a hat trick.